Hej och välkomna till Finlir, en podcast om rollspel. Vi har nu kommit fram till avsnitt 55 och det har blivit dags för 2025 års Halloween-special. Så håll i häxhatten, för det har blivit dags att rulla igång. Jag gillar högtider och jag älskar Halloween. Den 31 oktober så firas det Halloween ute i många hem runt om i landet. Men personligen så tycker jag att det går bra att fira Halloween hela oktober månad. Det gäller att passa på. Och jag tänkte här ge mig på att slänga fram lite tips på roliga saker att spela så här till höstens festliga skräckhögtid. Och håll dig kvar till slutet av avsnittet, för då får du höra lite Halloween-tips från några andra fina lirare. Men nu tar vi och kör igång direkt. Först och främst så tänkte jag passa på att tipsa om några favoriter till skräckspel som jag tycker lämpar sig utmärkt för att spela i one-shots så här till Halloween. Först ut är Skrömt. Och på baksidan till Skrömt, där står det så här. En gång i tiden trodde vi på skrock och mystiska varelser i skogen. Idag tror vi att vi är upplysta. Om vi bara visste. Skrömt är ett skräckrollspel som är skrivet av Kristoffer Warnberg och det utspelar sig i nutid där väsen från nordisk folktro finns på riktigt. Du som har lyssnat på tidigare avsnitt av Finlir eller kanske har hört när jag medverkat i någon annan podd har garanterat hört mig prata om det här spelet förut. Det beror på att det är en helt klar personlig favorit för min del. Det här spelet, det bäddar upp för tung diskbänksrealism där fokus riktas mot personliga berättelser och karaktärernas relationer till varandra. Man spelar inte som monsterjägare utan som vanliga människor. Det är inte ett spel som fokuserar på strid. Tvärtom så finns det nätt och jämnt ett stridssystem. Det är ett spel som med fördel spelas i one-shot-format och med färdiga karaktärer. Väsen som man möter i Skrömt, det är inte bara dussin monster som fungerar som någon sorts HP-nötande slagpåsar, utan det går mer på djupet. Det handlar allt som oftast mycket mer om symbolik och någonting som knyter an till rollpersonernas rädslor. Varulven kan till exempel funka som en metafor för att förlora kontrollen, medan ett havstroll kan symbolisera faran i att vägra gå vidare i livet efter att någonting hemskt har hänt. Det här är i mitt tycke ett spel som bjuder in till väldigt starka berättelser som ofta tar skräck till ett helt annat ställe än vad man kanske är van vid kring spelbordet. Kolla in Skrömt om ni är sugna på att spela ett annorlunda skräckspel av den tyngre sorten nu till Halloween. Är ni istället sugna på något, i alla fall stundtals, lite mer lättsamt skräckspel under den här höstmånaden så uppmuntrar jag er att kolla in zombie-rollspelet Skjut dem i huvudet, skrivet av Tobias Hadin. Det här spelet utspelar sig i ett närmast postapokalyptiskt Göteborg efter att horder av zombier har lämnat världen i ruiner. Spelet lyckas med konststycket att få till en bra mix av humor och mörkt allvar som känns ganska unikt. Det bjuds på ett väldigt högt tempo och zombieslakt i världsklass. Om du vill plocka upp ett skoj one-shot till Skjut dem i huvudet nu till höst så rekommenderar jag att du testar Diesel och död. Det här scenariot utspelar sig dock inte i Göteborg utan istället så tas man på en roadtrip från Linköping till Oxelösund. Det hela känns som en svensk roadmovie fast med Mad Max-känsla och zombier. Kolla in Skjut dem i huvudet för lite zombieskräck nu till Halloween. Det tredje spelet som jag vill tipsa om här, det är Lovecraftesque Second Edition. Och det är ett rollspel utan spelledare, där ni tillsammans skapar en gripande berättelse inom kosmisk skräck i sann H.P. Lovecraft-anda. Men tänk mer nutid än Call of Cthulhu's 20-tal. Ni spelar tillsammans som en ensam huvudperson som steg för steg dras djupare ner i en mörk vansinneshistoria. Spelet hjälper er att bygga upp ett mystiskt och krypande obehag som långsamt växer fram för att sen kulminera i en intensiv och skräckfylld slutscen. Man börjar med att välja något av spelets grundscenarion eller pitchar ett helt eget. Spelet kommer med en liten spelplan som hjälper er att följa en sorts dramaturgisk kurva som fungerar som ett stöd i vart ni befinner er i berättelsen. Och till hjälp så får man även diverse kort som spelas ut. och på så vis så hjälps själva historien till att berättas. Ni hittar själva på monstren och mysteriet. Det finns alltså inget på förhand bestämt utan det hela växer fram under spelets gång. Alla spelare bidrar med ledtrådar och vändningar. Reglerna är utformade för att kunna föra berättelsen framåt naturligt. Det känns nästan som en osynlig spelledare styr händelserna i bakgrunden. Det här spelet testade jag för första gången tidigare i år och det blev ganska omgående en ny personlig favorit för min del. Så vågar du dig på att testa ett spelledarlöst Lovecraftianskt mästerverk till spel nu i höst, så kolla in Lovecraftesque, Second Edition. Utöver de här tre spelen så finns det givetvis en hel uppsjö av spel som jag skulle vilja tipsa om. Det skulle bli för många för att hinna med i ett avsnitt. Men om du vill höra mig snacka om lite andra höjdare till skräckrollspel så kan du alltid kolla in gamla avsnitt av Finlir. Till exempel avsnitt 4, där snackas det om Cult Divinity Lost. I avsnitt 12 pratas det om Call of Cthulhu Sverige. Nordiska väsen pratas det om i avsnitt 18. Och om du kollar in avsnitt 19 så snackas det om Chock åter från graven. Men nu tar vi och lämnar det där med spel för en liten stund och riktar istället blicken mot one-shots, alltså äventyr som passar bra för en kvälls spelande så här i Halloween-tider. Först ut bland de här one-shotsen som jag tänkte tipsa om är Anders Fagers äventyr The Disgusting Man in the Attic. Och The Disgusting Man in the Attic, det är ett annorlunda scenario och det är skrivet till Call of Cthulhu. Det här äventyret ska inte spelas med en hel spelgrupp, utan istället så är det designat för att köras med bara en spelare och en spelledare. Spelaren tar på sig rollen som en akademiker som just har flyttat till en ny stad för en ny anställning på ett universitet. Man hamnar som inneboende hos en väldigt obehaglig äldre man. Och snart utvecklas vistelsen till en ren mardröm. Den här gamla mannen, han bär på en hemlighet och den nyinflyttade akademikern har precis kommit i rätt ögonblick för att ta reda på vad allting där handlar om. Det här är ett kort scenario. Det tar bara ungefär en timme att spela igenom det. Och det bjuds på en väldigt annorlunda och djupt obehaglig upplevelse. Du hittar det här scenariot på drivethroughrpg.com. Till det nattsvarta skräckrollspelet Cult Divinity Lost så finns det två stycken utsökt makabra äventyrssamlingar. Den första heter Taroticum and Other Tales och den andra heter Screams and Whispers. Båda innehåller ett flertal scenarion som alla med fördel kan liras som one-shots. De olika äventyren bjuder på en stor bredd och variation när det kommer till innehåll och teman. Allt från långsammare psykologisk skräck till fartfylld slasher. Den gemensamma nämnaren för samtliga är väl kanske bara att det är skräck av den allra mörkaste sorten. Jag gillar verkligen nästan alla scenarion som fyller de här två böckerna. Och även om jag verkligen älskar det mer undersökande polisscenariot i Oakwood Heights, och även fast jag starkt fascineras av det märkliga scenariot Hell is Other People, där man spelar en skruvad limousinresa djupt ner i vansinnets avgrund, så är det de här två mer actionfokuserade, snabba, slasheraktiga scenarierna som jag vill tipsa om nu så här i Halloween-tider. Det första av de två scenarierna, den är med i boken Taroticum and Other Tales. Och äventyret heter Island of the Dead. Det är den 12 juni 2013 och ett passagerarplan lämnar Bangkok bara för att en timme senare störta ner i havet. Ett fåtal överlevande lyckas ta sig i land på en ö. Där måste de försöka överleva i en märklig djungel innan ön tar över dem. Och det andra äventyret, det hittas i samlingen Screams and Whispers. Och äventyret heter Desert Whispers. Och det äventyret det tar sin början på en fest av det vildare slaget ute i öknen i Juarez i Mexiko. Festen får en oväntad vändning och rollpersonerna kommer snabbt att behöva fly för sina liv. Desert Whispers är en snabb och intensiv slasher-historia som ändå lyckas fånga den mörka stämningen i Cult. Det blir en historia om överlevnad och om offer. Är du sugen på väldigt mörk slasher så kolla in de här två äventyren till Cult Divinity Lost nu till Halloween. Och om man är sugen på skräck, men kanske inte dras till det här nattsvarta, hopplösa som Cult Divinity Lost levererar, så kanske man vill titta in det lite mer sagolika 1800-talsskräckspelet Nordiska Väsen. Och ett äventyr som jag tycker passar extra bra så här i oktober månad, det är äventyret Djävulen på Heden. Och det utspelar sig i Danmark under hösten. Rollpersonerna reser till en gudsföräten ljunghed på den jylländska västkusten. Det blir en utredande historia där mörka krafter agerar i bakgrunden och rollpersonerna hamnar snart i en kamp mellan det gamla och det nya. Äventyret Djävulen på Heden till Nordiska Väsen, det hittar du i scenariosamlingen Årstidernas mysterier. Och när vi ändå är inne på det här med Nordiska Väsen, så nu när jag spelar in det här avsnittet så är det dagen efter den fantastiska spelkongressen på Gamla Riksarkivet i Stockholm. Och när jag var där så köpte jag på mig konventsäventyret Arkivariens förbannelse som jag nu har läst igenom och jag vill starkt rekommendera det som ett one-shot så här i Halloween-tider. På baksidan av det här scenariot så står det så här. Höstmörkret faller och fem personer, alla främlingar för varandra, har just anlänt till Riksarkivets ståtliga byggnad på Riddarholmen. Föga anar de att deras besök ska väcka ett vilande mörker till liv och starta en serie händelser som kan förändra deras liv för evigt. Eller avsluta det. Det här scenariot var ju då alltså ett specialskrivet äventyr just för Nordiska Väsen på spelkongressen nu under 2025. Så om du har möjlighet att komma över det så rekommenderar jag det starkt som ett one-shot nu till Halloween. Och om du inte är sugen på varken Cult Divinity Lost eller på Nordiska Väsen så kanske du istället är sugen på något helt annat, som till exempel lite monsterskräck i Tysklands ruiner efter andra världskriget. Och då rekommenderar jag både äventyret Umbralpassagen och äventyret Pansarvalvet. Och du hittar båda dem i Anders Blixts modul Stunder Null till skräckrollspelet Chock åter från graven. Du kan spela varje äventyr som ett fristående one-shot, eller om du vill så kan du sammanlänka dem med en sammanhängande historia. Båda de här två äventyren bjuder på okulta utredningar, monster och skräck i ett Tyskland efter andra världskriget. Och om du vill höra mer om de två äventyren och om Stunder Null som modul, så lyssna på avsnitt 49 av Finlir där Anders Blixt berättar allt om det. Och en typ av tillbehör som passar som hand i Freddy Krueger-handske så här till Halloween, det är ju monsterböcker. Och en monsterbok som jag verkligen älskar, det är Skymningens fasor 1 till Chock åter från graven. I den här boken så får man lära sig lite mer om 25 olika monster och väsen. Det bjuds på allt från skärgårdsvampyrer till bayerska varulvar. Boken bjuder även på klockrena dramaturgiska tips och instruktioner och inspiration till att skapa dina egna monster och väsen. Och en annan formidabel monsterbok som jag skulle vilja tipsa om, det är boken Bestiariet till nya Eon 5. Och med hjälp av den här boken så skulle du kunna skapa ett helt eget skräckäventyr i Eons fantasyvärld. Boken innehåller över 100 monster och väsen och andra varelser. Här hittar du allt från dödsgastar, likträlar, mosslik, vredesyngel och demoner. Listan kan göras lång och möjligheterna skulle jag säga här är oändliga. Även i den här boken så får du dessutom fina instruktioner på hur du skapar egna monster. Så passa på och gör ditt eget skräckäventyr till Eon nu i höst. Och här nu när jag pratar om monsterböcker så skulle jag även vilja skohorna in Cults of Cthulhu till rollspelet Call of Cthulhu. Och visst, det här är ju ingen monsterbok, men det bjuds på några nya monster. Men den här boken fokuserar ju precis som namnet antyder, på kultister. Det finns färdigbeskrivna kulter, riktlinjer för hur man skapar sin egen kult och mycket annat. Gillar du Call of Cthulhu så kommer den här boken vara ett starkt tillskott. Och absolut, det här är ingen monsterbok i den bemärkelsen. Men precis som i Scooby-Doo så är det ibland mest intressant när det är människorna som är de riktiga monstren. Och jag är ju av en väldigt stark uppfattning att brädspel hör väldigt mycket den här högtiden till. Och vilka brädspel ska man spela då, tänker du? Jo, det finns ju givetvis horder av brädspel som passar utmärkt i de här kusliga monstertiderna. Och här kommer två av mina favoriter. Mansions of Madness Second Edition har ju av vissa beskrivits som en interaktiv skräckupplevelse. Spelarna kastas in i mörka mysterier och förbjudna ritualer och galenskapens korridorer. Allt inspirerat av H.P. Lovecrafts verk. Upplägget känns igen. Det är 1920-tal, ni spelar som en grupp utredare, privatdetektiv, akademiker eller kanske en präst som ska lösa mysterium och det kommer med största sannolikhet att sluta med död, vansinne eller kanske både och. Det som gör den här andra utgåvan av Mansions of Madness så speciell är att det är en app som styr själva spelet. Man skulle kunna säga att appen agerar nästan lite grann som en spelledare. Den håller ordning på kartan, slumpmässiga händelser och hela berättelsens förlopp. Spelarna samarbetar och försöker lösa mysteriet och bekämpa monstren tillsammans. Varje scenario i det här brädspelet det blir som ett one-shot-scenario till typ Call of Cthulhu. Fast som ett brädspel då. Ni söker efter ledtrådar, löser pussel, slåss mot monster. Det är ett klockrent spel och man behöver inte vara en Lovecraft-nörd för att kunna älska Mansions of Madness, Second Edition. Jag har mer eller mindre alltid varit stort fan av de gamla klassiska Universal Horror-filmerna. Antalet gånger som jag har sett Frankenstein är löjligt många. Samma med Creature from the Black Lagoon. Jag hyser en stor kärlek till alla de här filmklassikerna. Förutom The Invisible Man. Men det är en annan diskussion som vi tar vid ett annat tillfälle. I brädspelet Horrified Universal Monsters så kämpar man mot klassiska filmmonster. Man kommer få slåss mot Dracula, Frankenstein och hans brud, The Wolfman, The Mummy, The Creature from the Black Lagoon och The Invisible Man. Även det här spelet, precis som Mansions of Madness, är ett samarbetsspel där ni som hjältar måste skydda staden och dess invånare medan ni försöker att besegra monstren. Varje monster har sin egen historia, sina egna styrkor och svagheter och det finns alltid ett eget sätt att besegra dem på. För Dracula så kan det vara att man ska slå sönder hans kistor och när det kommer till mumien så handlar det om att bryta förbannelsen. Det som gör Horrified så perfekt för Halloween det är dels att det är så pass lättspelat och det har en fantastisk fin balans mellan skräck och charm. Du kan lika gärna spela det här spelet med familjen som med din vanliga spelgrupp. Man skulle kunna säga att varje spelomgång av Horrified blir lite grann som en gammal klassisk svartvit skräckfilm. Det är hur mysigt som helst. Kolla in Horrified nu till Halloween. Men nu tror jag nog att jag har levererat klart tips för den här gången. Så istället så kan du luta dig tillbaka och lyssna på när några andra fina lirare tipsar om sina Halloween-favoriter. Först ut är Mia Gibson.
Hej hej, Mia här. Jag vill tipsa om två skönlitterära böcker. Nämligen Döden är bara början och De levande döda av Gunilla Jonsson och Mikael Petersen. Böckerna utspelar sig i världen för rollspelet Cult Divinity Lost och har gjort stort intryck på mig vad gäller min bild av vad kult kan vara. Dödsänglar, kulter, ritualer och kedjor och kött i all ära. Men det är inte där jag tycker att dessa två böcker skiner som bäst. Den bästa skräcken för mig, det som skrämmer mig mest, är den personliga skräcken. Skräcken som kommer ännu närmare, når ännu längre in än köttet. Vad gör du när en person som står dig nära plötsligt börjar bete sig annorlunda? Avvisande, uteslutande. Vad gör du när en närstående plötsligt försvinner och alla bara verkar vifta bort det? Eller vad gör du när du varit till helvetet och tillbaka? Men varken du eller världen du återvänder till minns vem du är. Inte din mamma, inte dina syskon, inte dina vänner, inte systemet. Var ska du bo ens? Vem söker du stöd och tröst hos? Vem kan ens börja att förstå? För oss som också vill ha dödsänglar, ritualer och kedjor och kött finns naturligtvis det också. Och de gamla välbekanta sex, droger och konst. Men bortom det finns också en rad relationsskildringar som är väl värda att stanna upp vid. Nu ska jag plocka upp De döda stad, den tredje och avslutande delen i denna Mauerfall-trilogin. God höst.
Mitt namn är Adrian Madden och jag är rollspelsredaktör för Call of Cthulhu Sverige på Eloso förlag. Jag ska tipsa om ett skräckrollspelsrelaterat någonting. Och det som jag tänker tipsa om, det är inte ett spel direkt och det är inte ett äventyr, utan det är en kringprodukt eller en rollspelsrelaterad produkt. Inom Cthulhu-världen, som är en ganska bred värld av rollspel, så finns det ganska många olika tolkningar på hur man kan spela rollspel utifrån H.P. Lovecrafts och andra författares mytologi. Vi har i ena änden har vi ju Call of Cthulhu och Delta Green och de här lite mer crunchiga BRP-baserade spelen. Och sen så har vi ett brett spektra av andra spel som går mot mer och mer regellätthet. Någonstans i mitten så finns Gumshoe-systemet med Trail of Cthulhu. Vi har The Cthulhu Hack som är ett OSR-baserat spel. Vi har svenska Mikael Bergströms Cthulhu som också har blivit poppis i Japan. Och längst ut på det här spektrat av regellätthet så finns spelet Cthulhu Dark som är i princip friform med några enskilda enkla regler. Och Cthulhu Dark är inte det som är mitt tips idag. Utan mitt tips är den bok där Cthulhu Dark för första gången publicerades, i alla fall som tryckt produkt. Och det är boken Stealing Cthulhu utav Graham Walmsley. Stealing Cthulhu är en bok som handlar om Lovecraftianskt skräckrollspel. På ett sånt sätt att den vill uppmana läsaren att omtolka och hitta nya sätt att bemöta och hantera den här liksom den kosmiska skräcken som på något sätt har varit närvarande inom rollspelandet i över 40 år. Och sättet som den boken gör det på, det är att skala bort allting runt omkring och gå direkt tillbaka till Lovecraft, till källan, och läsa den, eller läsa det han skrev med nya ögon, analysera tematik och liksom försöka hitta vad liksom de tematiska skräckmässiga liksom godset är, och sen beskriva metoder och ge handfasta tips och råd på hur du som läsare då, som kanske skriver Cthulhu-baserat rollspel eller som är spelledare eller liknande, kan använda den här teman och de här idéerna som kommer direkt från Lovecrafts egna fiktion för att gjuta nytt liv i en speltyp som har blivit ganska tyngd av ganska repetitiva troper. Och det är det som Stealing Cthulhu gör. För mig har den varit väldigt inspirerande och jag har med mig det som står i den boken i bakhuvudet väldigt mycket när jag både spelleder och skriver material till Call of Cthulhu. Att jag vill försöka att inte fastna i de förväntade troperna, utan istället försöker tänka på vad som stod i den här boken och vad som har funnits i tips i den här boken, så att jag kan skapa både för mina egna spelare men också för andra spelare som kanske köper det som vi har skrivit, så att man får lite ny energi, lite nya sätt att bemöta någonting som har blivit lite, enligt vissa, lite kanske tradigt. Så det är mitt stora tips. Stealing Cthulhu av Graham Walmsley. Tack så mycket.
Tjing tjing, Micke här. Jag tänkte jag skulle tipsa om ett indie-rollspel som heter Dread. Dread går att köpa både i fysisk form och digital form. Det är med en spelledare och en grupp spelare. Antal varierar som vanligt. Det som gör det här spelet lite mer unikt är att det använder ett Jenga-torn. Så du behöver ju också äga ett Jenga-torn. Men Det går ju att få tag på lite varstans. Grejen är det att det är också temalöst. Det vill säga att du kan sätta dig i vilken värld du vill och vilken setting du vill och hela grejen. För själva fokuset ligger på Jengartornet. Så att boken i sig beskriver själva reglerna och det och ger dig lite tips och tricks. Men överlag så är det just det att du kommer få en värld att spela i som du väljer som spelledare. Så du kan liksom skriva ihop ett litet äventyr inför Halloween och så spela med kompisarna och dylikt. Det som gör grejen med Jengartornet väldigt speciellt är nämligen att när spelarna ska göra en kritisk sak så ska de göra ett Jenga-move. Och ramlar tornet så är det bye-bye med karaktären. Så det är väldigt dödligt om man är jättedålig på Jenga. Och jag tyckte det var en jätteintressant mekanik för jag har absolut varit med vid bordet när man har rullat tärningar och det har varit jättespännande och hög fokus och liksom man är där och du vill inte missa det slaget, det är ett dödsslag, du kan dö, din karaktär kan dö, liksom allt det där. Men jag har aldrig sett samma rädsla som när en spelare har flyttat en Jengabricka och skakar nästan för att sätta ner det på tornet och ber till alla möjliga olika gudar som finns och inte finns och bara för att klara sitt move. Nej, det är sjukt spännande. Så att jag skulle rekommendera er att ta en titt på Dread. Hoppas ni får en bra Halloween.
Hej Martin och Finlirs alla lyssnare. Henrik Sundling här. På baksidan av scenariosamlingen Taroticum and Other Tales till Cult Divinity Lost står det att läsa. November 2016. A grey and rainy Detroit. We follow a group of people from the DA's office and the local police force partaking in a crime scene of reconstruction. Soon we learn that everyone has a hidden agenda as the story unfolds. Here we encounter the gruesome answers to why the accused Franklin Mills murdered a family at South Waring Street and what happened inside the wreckage of the rust ship at the pier at Sug Island, where the final ritual murder took place. And what happened to the boy? Scenariot Oakwood Heights kräver sin spelgrupp. Det kommer med färdigskapade karaktärer och scenariot blir bara riktigt bra om spelarna är lojala med sina dolda agendor. Men då blir det å andra sidan väldigt bra och väldigt läskigt. Det är skrivet av Petter Nallo och ges ut av Helmgast förlag. Jag tycker att scenariot fångar den där icke-konfrontativa skräcken som gör Kult så bra. Så vill du spela ett one-shot som ger en skrämmande spelupplevelse och som lämnar dig med en dålig känsla i magen, då är Oakwood Heights något för dig.
Hej alla finlirare där ute och glad Halloween på er allihopa. Mitt namn är Hampus Silver och jag är från komedi-rollspelspodcasten Varning för rollspel. Nu när kylan är här och mörkret har kommit så finns det ingenting bättre än att spela ett riktigt skräckrollspel. Och då vill jag rekommendera Cult Divinity Lost The Black Madonna. En lång mörk kampanj där ni spelare får vara med om en riktigt hemsk historia och hemska scener. Vem vill inte uppleva hemska monster från andra sidan och känna maskar som krålar innanför skinnet på en och veta att man snart förmodligen kommer att dö? Varför nöja sig med ett enkelt scenario? Varför inte dra ut på lidandet och sova dåligt i flera nätter? Ja, kanske hela vägen till nästa Halloween. Så kolla in det. Cult Divinity Lost, The Black Madonna. Glad Halloween från Hampus från Varning för rollspel.
Hej på er! Rollspels Erik här från podden Hedvig Hall spelar rollspel. Inför Halloween tänkte jag tipsa om ett rollspel som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Bokstavligt talat. Rollspelet Heart the City Beneath utspelar sig i en mörk och skräckfylld underjord där surrealismen och galghumorn ligger nära till hands. Här finns inga traditionella hjältar utan karaktärerna är mer eller mindre missanpassade äventyrare som ger sig ner i mörkret mot bättre vetande. Istället för att spela för att vinna så uppmuntrar spelarna att sträva mot huvudpersonernas oundvikliga och ofta färgstarka undergång. Något som få rollspel lyckas slå fast lika effektivt. En första fullängdskampanj, Dagger in the Heart, kom ut tidigare i år. Men det finns även en uppsjö av kortare scenarion att sätta tänderna i för den som är nyfiken. Heart the City Beneath är rollspelet för spelledare som gillar att plåga spelarkaraktärerna. Och för spelare som älskar det.
Hej, jag heter Jonas Morian och jag har tidigare gästat Finlir för att prata om att skriva och ge ut egna rollspelsäventyr. I mitt fall till skräckspelet Call of Cthulhu. Numera arbetar jag tillsammans med det internationella skrivkollektivet The Yellow Hand som ger ut både helt egna spel och skriver äventyr till bland annat Call of Cthulhu. Jag vill tipsa om ett tidigare projekt som jag var med och drog igång men tyvärr inte själv längre hinner bidra så mycket till. Det heter Northern Lights and Darkness. Det är en serie nutidsäventyr till Call of Cthulhu som alla utspelar sig i de nordiska länderna och är skrivna av författare från Sverige, det vill säga jag, Norge, Danmark, Finland, Island och Sápmi. Hittills består serien av 11 fristående äventyr och 4 samlingar med mystiska artefakter och scenariofrön. Nästan alla har blivit bestsellers på Miskatonic Repository som är en del av sajten drivethroughrpg.com som man där man kunde köpa alla äventyren. Jag vill varmt rekommendera Northern Lights and Darkness till alla som söker den där kombinationen av kosmisk skräck och hemtama miljöer där författarna verkligen har ansträngt sig för att lyfta fram genuint nordiska fenomen, myter och egenheter.
Hej, jag heter Sixten Lovén Thurdén och jag är ordförande i ungdomsföreningen STOR, Stockholms rollspelsamfund. Mitt tips är ett litet rollspel som kom ut 2020 som heter Utan frid. Utan frid är ett underbart skräckrollspel skrivet av Tina och Tobias Ekvall. Och det är ett regellätt och storydrivet skräckrollspel med grundade skräckscenarion i Västerbotten. Det beskriver väl sig självt på sättet som att det handlar om ovetande människors möten med det övernaturliga. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att beskriva det här spelet. Det jag gillar med det här är att det inte är riktigt så fantastiskt som många andra skräckrollspel. Tänk Call of Cthulhu till exempel, eller Nordiska väsen. Det är väldigt grundat. Man spelar bara vanliga människor som på något sätt har oturen att komma i kontakt med någon sorts övernaturliga monster eller varelser. Jag uppskattar väldigt mycket med det här spelet, bland annat regelsystemet som är väldigt lätt. Men också förhållandevis djupt för att vara en så tunn regelbok. Den landar på, ska se här, ungefär 70 sidor blir det. Och där får man också inspiration till hur man skriver ett äventyr, hur man skapar sina egna monster, hur man skapar karaktärer. Det finns regler för strid och vanliga handlingar. Varje gång jag har spelat det här så har det varit väldigt kul men också väldigt, väldigt emotionellt på något sätt. Det har blivit ganska djupa karaktärer som man fått komma väldigt nära på något sätt, och då har vi bara kört one shots, och jag tror det har mycket att göra med hur spelsystemet är utformat, för det bygger verkligen på att det är mycket spelaragens. Det är inte så mycket slå tärning, det är väldigt lite slå tärning. Jag tror man får 6 stycken tärningar som man slår, liksom som mest slår du 6 tärningar under ett äventyr eller scenario eller vad man ska kalla det. Och jag tycker verkligen det gör sig bra, för det bidrar till att man verkligen får bestämma och styra över sin egen karaktär, och det är något som jag uppskattar väldigt mycket. Så jag kan verkligen rekommendera Utan frid till dig som kanske vill ha lite mer diskbänk, du som vill ha lite mer deppig skräck. Tack för mig.
Stormen rasar och mot slottet Ravenlofts urgamla murar skymtar siluetten av en ensam figur. Greve Strat von Sarovich blickar ner mot byn nedanför. En kall och bitter vind virvlar upp döda löv omkring honom. En blixt klyver månen som hopar sig över slottet och kastar ett skarpt vitt ljus över greven. Strat vänder sitt anlete mot himlen. Hans anletsdrag speglar den makt han äger, men också det vansinne som rider honom. Hans en gång så vackra ansikte är förvridet av en tragedi mörkare än natten själv. Åskan dånar och slottets spiror skallrar. Vindens vinande tilltar när Strad återvänder blicken mot byn, mot Barovia. Långt nedanför honom har en grupp äventyrare just ankommit grevens domän. Hans ansikte förvrids i ett hånfullt leende när hans mörka planer tar form i hans tankar. Han visste att de skulle komma och han vet varför. Allt sker enligt hans plan. Ravenlofts mästare ska ta hand om inkräktarna. Ännu en blixt sliter sönder mörkret. Åskan ekar genom slottets torn. Men Strad är borta. Endast vindens tjut, eller kanske en ensam varg, fyller midnattens tomhet. Ravenlofts herre väntar gäster till middag. Och ni är bjudna. Hej fina lirare, jag heter Magnus Zeter och är rollspelsskribent och ivrig poddlyssnare. Skräck har alltid fascinerat mig, kanske för att jag är en lite räddhågsen person när jag inte axlar hjältars mantlar i olika mer eller mindre fantasifulla rollspel. Jag har spelat mängder med skräckäventyr med Call of Cthulhu eller Kult som värld och regler. Men nu i Halloween-tider är det ett äventyr till Advanced Dungeons & Dragons som är det jag helst plockar fram. Äventyret som jag läste baksidestexten ifrån heter förstås Ravenloft, även kallad I6 Ravenloft, efter produktkoden som TSR satte på alla sina äventyr. Det skrevs av Tracy och Laura Hickman och gavs ut 1983. Ravenloft är ett klassiskt Dungeons & Dragons äventyr, ofta betraktat som ett av de mest ikoniska och mest stämningsfulla någonsin. Det utspelar sig i den dimhöljda och gotiska domänen Barovia, en plats omgärdad av övernaturliga dimmor. Landet styrs av greve Strat von Sarovich, en tragisk vampyr som plågas av en evig förbannelse. Rollpersonerna dras in i Barovia mot sin vilja och inser snart att de inte kan lämna landet innan de konfronterat dess onde härskare. Det här är förstås klassisk vampyrskräck. En hommage till Bram Stokers roman Dracula och samtidigt en hyllning till Hammer Horror-filmerna som satte skräck i mig och de före mig när vi var unga. Äventyret är gothic horror destillerat till sin populärkulturella essens. Atmosfären är kuslig och dramatisk och även om spelarna och även rollpersonerna snabbt förstår vad och vem som väntar, förtar det inte äventyrets premiss. Det är till och med så att det blir roligare eftersom alla vet vad som väntar. Men de måste ju ändå lista ut hur man kan besegra denna ondska och hur de ska fly Barovias dimmor. I grund och botten är berättelsen om Strat von Sarovich en tragedi. Greven är inte enbart en ondskefull tyrann utan en djupt tragisk figur driven av förlorad kärlek och besatthet. Hans mål är inte enbart att förgöra rollpersonerna utan också att undkomma sitt eget fängelse och återvinna sin förlorade kärlek. I äventyret utforskar rollpersonerna Barovia och träffar dess olycksdrabbade invånare. De samlar kunskap om magiska föremål som kan hjälpa dem i kampen mot vampyren. Snart nog måste de uppsöka slottet Ravenloft och konfrontera Strand för att bryta förbannelsen eller själva falla offer för vampyrens hantlangare. Slottet är en labyrint, farofylld och stämningsfull, där varje skugga kan gömma dödliga faror. Strad själv dyker ofta upp som en aktiv men undflyende motståndare, vilket förstärker känslan av att rollpersonerna alltid är bevakade och att vampyren leker med dem, likt katten med råttan. Förutom själva premissen och berättelsen är Ravenloft ett äventyr jag minns för dess fantastiska illustrationer, skapade av Clyde Caldwell, en av de klassiska illustratörerna för Dungeons & Dragons. Även kartan är en uppenbarelse i sig självt. Det var första gången jag träffade på isometriska kartor och det förstärkte upplevelsen av att Ravenloft var en tredimensionell byggnad, en plats som inte bara var platta dungeon-kartor. Idag skulle jag inte spela Ravenloft med Advanced Dungeons & Dragons som regelsystem. Istället skulle jag använda Old School Essentials, ett regelsystem som är inspirerat av Dungeons & Dragons basic och expertregler, men putsade och fixade och mycket, mycket bättre presenterade. Jag kan tänka mig att en ambitiös spelare skulle kunna anpassa äventyret till Drakar och Demoner också. Men att använda Old School Essentials är nog ändå det enklaste, eftersom det i stort sett är kompatibelt även med Advanced Dungeons & Dragons. Du kan köpa I6 Ravenloft på DriveThruRPG, antingen som PDF eller som print on demand. Så förbered alla klichéer och troper om vampyrer och hemsökta slott du kan tänka dig. Ladda MP3-spelaren med orgelmusik och bjud in dina spelare till Ravenloft.
Du har nu lyssnat på avsnitt 55 av Finlir.
Stötta gärna Finlir på Patreon. Du hittar Finlirs Patreon på patreon.com/finlir. Och följ även podden på Instagram för att hålla dig uppdaterad på vad som kommer härnäst. Och tills det blir dags för nästa avsnitt så säger jag rulla lugnt där ute, så hörs vi snart igen.